Podplay.
Efter en dödsskjutning i Borås märker mordutredarna att något inte stämmer. Man är inte ensamma om att jaga mördarna. I hemlighet har en grupp inom polisen tagit på sig att utreda fallet parallellt med betydligt mer ljusskygga metoder. Det är en historia som låter som ett dåligt filmmanus, men som nu har slutat med att två poliser och en av Sveriges mest kända advokater står åtalade för brott. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör här på Expressen, sitter mitt emot mig. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tack.
Idag ska vi prata om advokat Björn Hurtig. Eller jag tänker att vi börjar där i alla fall. Och för den som inte känner till Björn Hurtig sen tidigare så är han en av landets mest profilerade försvarsadvokater. Är det en rättvis beskrivning tycker du?
Det kan man verkligen säga. Han har haft väldigt många stora fall genom åren. Han är också känd för att vara en väldigt stridbar advokat. En sån som verkligen gör sitt yttersta och verkligen som agiterar för sina klienter i media. Han har haft fall som, jag menar, kulturprofilen Jean-Claude Arnault som var våldtäktsanklagad, som blev fälld för våldtäkt.
Just ett av de största
MeToo-fallen. Det är ett av de största som på senare år. Men han har också haft sådana här liksom, verkligen uppmärksammare fall. Barnläkaren som var anklagad för att ha tagit död på ett barn i samband med en vårdsituation på Karolinska. Hade han också, han har haft livstidsdömda kvinnor på slutet, bland annat då Barbara Jarl, konstnär, författare som dömdes för ett giftmord.
Cyanidkvinnan kallades hon en del.
Han har haft en rad olika medial. Julian Assange, som inte glömmer. Så det här är en person som verkligen har liksom stuckit ut, en försvarsadvokat som har stuckit ut. Och precis som alla andra advokater som sticker ut, så han har alltid varit omgärdad liksom för att, ja, men, röra han sig på rätt sida om vad som är etiskt och moraliskt försvarbart. Han har också stuckit ut eftersom han är liksom en träningsprofil. Han liksom, jag tror att GT, vår systertidning i Göteborg, har skrivit om honom som hans superkropp. Så han, liksom, han har verkligen synts i medier och så på
många,
många olika
på
sätt.
För det här avsnittet då i alla fall, så här om veckan så väcktes ett åtal. Och det som var intressant den här gången, det var att det inte var riktat mot någon av Björn Hurtigs klienter utan mot honom själv. Han åtalas för givande av muta. Det var vi inte riktigt förberedda på.
Nej, det här, vi såg ju först att det var ett åtal som kom via särskilda åklagarkammaren. Det innebar ju då att det var poliser inblandade också. Och helt plötsligt så får vi veta här då, via Dagens Juridik då, att det här handlar om, det handlar om Björn Hurtig som är liksom inblandad i detta. Så det kom som en blixt från klar himmel. Sen blev det lite märkligt när vi läste åtal. Så det skulle handla om mutor och var någon tusenlappar hit och tusenlappar dit. Och Hurtig skulle ha hjälpt en polisman med ett kontor. Och det skulle också handla om att han skulle hjälpa honom med vissa juristtjänster då. Det här skulle då finnas någon så kallad tjänstesamband med att den här polismannen var inblandad i någon slags mordutredning. Men det var en väldigt diffust var den här mordutredningen, hur polismannen var inblandad i detta. Mm. Men sen när vi började läsa polisutredningen så rullade det en helt annan story upp, en helt annan berättelse om vad det här handlar om. Då helt plötsligt är vi inne i någon slags mordutredning som sker i form av en skuggutredning som man kan likna det vid. En mordutredning där två poliser kör ett eget race vid sidan av de riktiga mordutredarna. Och det landar i någon slags förhör, möte med kronvittnet på Hurtigs kontor, och det är då hans biträdande jurist som är med och arrangerar detta. Så helt plötsligt är det här en helt annan berättelse om någon tusenlapp hit eller tusenlapp dit som har swishat.
Åtalet mot honom är inte särskilt intressant egentligen. Alltså här, vi har en av Sveriges absolut mest kända jurister som står åtalad. Bara det är intressant i sig självt, men som du är inne på, det handlar om att man ska ha swishat någon tusing hit och dit, och man ska ha upplåtit något arbetsrum på sitt kontor för en polisman. Utan det är snarare det du är inne på här då, det som är runt omkring. Det påminner ju nästan om någon sorts polistriller. Eller något
det, är ju, det är verkligen en dålig polistriller. Om vi ska ge ramarna lite för det hela då, vi tar det från början då. Det här är alltså, det är väldigt allvarligt. Det är ett mord i gängmiljö i Borås. Borås har haft problem med gäng under flera år. Det är alltså ett mord då hösten 2020. En ung man skjuts ihjäl. Det är fyra man i huvudsak på plats. En person som är med den ihjälskjutna. Det är han som ser med den här historien kommer då kallas för kronvittnet. Det är en skytt och det är en person som är bredvid skytten.
En sorts medhjälpare.
Den medhjälparen, när den pekas ut och sedermera häktas för inblandning i det här mordet, så får han Björn Hurtig som försvarsadvokat. Men innan vi kommer dit så händer det ju väldigt mycket på vägen. Det här mordoffret då, han har tidigare blivit beskjuten, utsatt för ett mordförsök. Familjen är väldigt besviken över att det mordförsöket aldrig klarades upp. Det var en person som först dömdes men som senare friades i hovrätt. Och det här har gjort att familjen här liksom har en misstro mot polisen. Så när den här unge mannen blir mördad så finns det liksom i grunden finns det ett misstro från familjens sida mot mordutredare.
Man är inte säker på att polisen kommer att klara upp
det här. Nej, man tror inte det. Och sen finns det också då i bakgrunden att den här personen, mordoffret, kommer från en familj med kända IS-kopplingar sedan tidigare. Vi har känt till att den här familjen tidigare har kopplats tillsammans med IS. Det finns dokumenterat nu då i polisutredningen om den här så kallade skuggutredningen, så finns det dokumenterat att flera som uppger att den här familjen har haft återvändare. Sen vad de har gjort i Syrien för IS, det är inte riktigt klarlagt. Det finns liksom inga åtal. Men familjen bedöms vara ha täta kopplingar till terrorsekten IS. Det finns personer i den här familjen som har rest till Syrien och kommit tillbaka till Borås. Det finns också täta relationer med moskén i Borås som är dokumenterat. Och det finns liksom väl dokumenterat att den här familjen kan antas ha ett stort våldskapital. Det är alltså brottsoffrets familj vi pratar om då.
Mm, man har också haft kontakt med polisen på grund av allt detta. Att polisen har försökt ha en träffyta mot den här familjen bara för att hålla någon sorts koll på hur allting ser ut.
Och det är ju så då den här utredningen om grovt tjänstefel, det är så det här fortsätter. För när det här mordet inträffar så beslutar polisledningen för att det här är ett mord som vi måste satsa stora resurser på. Det sätts upp en så kallad PUG. Grova brottsenheten får i uppdrag att hitta den här mördaren, för att det här kan då bli en skenande våldsspiral. Man är orolig för att vi har hämtskjutningar och så vidare. Och man tolkar ju också det som att i bakgrunden så finns det en oro för att den här familjen ska hämnas. Och då finns det då kontaktpoliser för familjen som inte får jobba med mordutredningen. Och det är där det då uppstår av polisutredningen att döma då en form av skuggutredning.
Två olika spår.
Två olika utredningar. Det finns alltså en utredning då som leds av grova brott, där man utser så kallade FLO. Det är alltså speciella förhörsledare som är specialutbildade på att ha kontakt med ett brottsoffrets familj. Om man kan anta att här kan det bli problem med tystnadskultur. Här kanske inte de vill berätta allt för oss. Här kanske det finns risk för att de på något sätt tar lagen i egna händer. Då finns det dessa FLO, dessa speciella förhörsledare som utses. Och det blir då inte de poliser som tidigare haft kontakt med den här IS-familjen, utan det blir då andra, och de tidigare som haft kontakt med familjen, de kopplas bort. De får veta att ni ska inte syssla med detta, ni får inte ha egna kontakter med familjen. De kommer in i, liksom, i mordutredningen i deras rum några gånger och liksom berättar om olika underrättelseuppslag som de har. Då blir de tillsagda att det här måste ni skriva ner skriftligt. Vi kan inte ha liksom de här fria tyglarna på er, utan här måste skötas by the book. Och där uppstår det uppenbarligen en spricka.
Den ordinarie mordutredningen är ju, som har det spåret då, att allting som ska göras, det ska göras by the book, och om man lämnar upplysningar eller tips och så vidare så ska det ske skriftligt. Det ska inte ske genom bakkanaler eller stå vid kaffemaskinen och kanske lämna någonting sådär.
Polisen får ju ofta kritik för att de här gängutredningarna inte klaras upp, morden inte klaras upp. Men det finns ju en mordbibel, det finns ju liksom tydliga instruktioner för hur ett mord ska utredas. Hur ska man dokumentera tips, vilka åtgärder ska vidtas och så vidare. Det här ska inte vara sånt, en mordutredning ska inte skötas vid kaffemaskinen om man uttrycker det lite slarvigt. Och det är just det här, här har det skurit sig ordentligt inom Boråspolisen och det då har blivit två helt olika spår.
I den här historien så finns det ett persongalleri som heter Duga. Jag tänker att vi ska göra vårt bästa för att hålla isär alla personer och göra det någorlunda begripligt. Om vi då börjar med att det finns den här ordinarie mordutredningen. De sitter inne på ett kontor egentligen och försöker hålla hela mordutredningen inom de fyra väggarna. Sen finns det den här skuggutredningen som växer fram. Vilka är de personerna och hur ser det arbetet ut?
Ja, det är då en kvinnlig polis som har varit kontaktpolis för familjen, har liksom under lång tid haft kontakt med mordoffrets familj. Och det är en manlig polis som är, har väldigt lång erfarenhet inom polisen. Han har jobbat med grova brott och så vidare. Men han har också jobbat för Hurtig som privatspanare. Han har till och med kallats för privatspanare, så det är inte vi som lite slänger kallar honom för det. Han har jobbat som utredare. Han ville ha polisens tillåtelse att jobba som utredare för Hurtig. För han har varit engagerad, en stort rättspas, han är engagerad i fall där folk hävdat att de är oskyldigt dömda. Så därför har han då velat ha det som en bisyssla. Det fick han inte, för att polisledningen tyckte att det fanns risk att han skulle få märkliga kontakter ute mot kriminella. Då sa han upp sig under en tid, jobbade som Hurtig, sen återvände han till den riktiga polisen då. Och har då haft kanske lite svårt ändå att komma in i det här i liksom samma position som man hade tidigare vad det gäller att utreda grova brott och så vidare. Han har varit lite förbisedd, tycker han själv. Och det bottnar förmodligen i då att han har valt att göra det här snedsteget ut till advokatbyråverksamheten under ett tag. Är en tolkning man kan göra av, det är en tolkning han själv har gjort också, en tolkning andra har gjort också. Mm. Så det är de två. Det finns en riktig mordutredning och det finns en skuggutredning med den kvinnliga kontaktpolisen och den här före detta privatspanaren hos Hurtig.
Där kan man också säga att den här kvinnan, hon har en väldigt så, vad ska man säga, lokal arbetstitel. Hon är integrationspolis, tror jag hon beskrivs som, va? Som bland annat då har kontakt med IS-återvändare och andra. I den rollen så ska ju hon egentligen inte ha någon insyn i mordutredningar, men det framgår att hon har en kontorsplats på underrättelseavdelningen, och det är kanske den delen av polisen där flest uppgifter.
Där snurrar det väldigt mycket uppgifter, och där har hon då förmodligen sugit upp en del uppgifter från mordutredningen. Men det ska sägas att hon verkar vara en väldigt framgångsrik polis. Hon har verkligen skapat kontaktytor mot då IS-familjer och så vidare i Borås. Men sen vad hon har gjort, det är ganska hemligt. Men hon säger det och andra säger det i utredningen, att hon har främst rapporterat till Säkerhetspolisen i Göteborg om vad som försiggår i radikaliserade miljöer i Borås.
Och mordoffrets familj, om man tittar på den, så finns det då framförallt en stark man som är i centrum här. Det är mordoffrets pappa. Och det är mellan honom och den här kvinnliga polisen som det har varit lite öppna dörrar, verkar det som.
Så är det, och hon anklagas ju då för att ha hållit honom under sina egna vingar, så att säga. Hon har förespeglat att hon har kontakt med mordutredningen. Och hon har bett att han ska ha kontakt med henne, för att lite underförstått att de där mordutredarna, de är inte så bra. Se vad som hände förra gången när vi utredde mordförsöket för din son, det gick ju åt skogen. Så hon har liksom lyckats hålla honom i sitt hägn här och samarbetat väldigt nära med honom då.
Finns några exempel på när det blir lite extra flagrant, det här samarbetet mellan pappan och den här kvinnliga polisen? Bland annat handlar det om en mobiltelefon där det finns uppgifter om att en sekvens av mordet, eller kanske strax efteråt, har fångats på film.
Ja, det är så då att det kommer ganska tidigt i den riktiga mordutredningen uppgift om att det finns ett vittne som ska ha suttit i förmodligen en bil i närheten av mordplatsen vid högskolan i Borås. Han ska på något sätt ha filmat mordet, inte kanske själva skjutningen, men när någon flyr ifrån platsen och så vidare. Det är någonting som kommer till mordutredningens kännedom. De kommer ingen vart med den uppgiften. Men då är det så att det kommer också till pappan känner de, mordoffrets pappa får veta detta. Och det finns då meddelande som de skickar via den krypterade appen Signal mellan varandra, då kontaktpolisen och pappan, där kontaktpolisen levererar namn på den här personen som ska sitta på den här mobilfilmen. Han ska också ha publicerat den på Snapchat på något sätt, så folk ska ha sett den. Så det är ganska konkreta uppgifter. Och polisen har inte kommit vidare med det. Och det är ofta så, ser man, ja, men jag har inte den mobilen, eller jag vet inte det. Polisen har, ja, men har att jobba mot tystnadskulturen. Det problemet har inte pappan i det här fallet. Mm. Han åker hem till den här personen med mobilen. Får mobilen av honom. Vi vet inte hur det gick till när han fick den mobilen. Han får också koden till mobilen. Det är ofta så att det är väldiga problem för polisen att få kod. Men det problemet har inte den här pappan, utan han åker och hämtar mobilen, får koden, lämnar den till sin kontaktpolis som får ju lite kalla kårar, för hon har ju då fått veta från den riktiga mordutredningen att hon får inte jobba med det här. Hon får absolut inte ha några kontakter med pappan, och helt plötsligt så sitter hon med, det kanske är en av de viktigaste delar, pusselbitarna i mordutredningen som hon fått via pappan.
De stämmer möte på en bensinstation. Pappan hör av sig och säger, jag har telefonen, när och var vill du ha den?
Och det blir ett möte på en bensinstation. I efterhand så ifrågasätts det, hur kan hon åka ut och träffa den här personen som, där det finns lite frågetecken runt vilket våldskapital han sitter på. Det åker hon till ett möte i mörkret vid en bensinstation och träffar honom. Det är ju lite märkligt. Men sen sitter hon ju på sitt kontor där på underrättsenheten och funderar på vad 17 ska hon göra. Och då insåg han, jag slår en kontakt till min kompis då, privatspanaren som tidigare varit hos Hurtig. Och det är egentligen där han kommer in i det här ärendet första gången då. Det är då han går ner till henne, hon säger, här har jag en mobil. Han säger, jag går upp och ber vår IT-avdelning, våra IT-spanare, att kolla på den. Och då kommer de fram till att den är tom, det finns ingen film kvar. Vad man brukar göra då, det är att man brukar spegla mobilen, som det heter, för att se om det finns någon form av, har det raderats en film, går det att återskapa någonting sådär. Men det görs inte, utan att den kvinnliga polisen får tillbaka mobilen, hon ger den till pappan igen utan att de riktiga mordutredarna överhuvudtaget får veta detta. Och så lämnas den här mobilen tillbaka. Och det är där när de riktiga mordutredarna långt senare då får veta, det är då det börjar gå topplock hos dem, och de topplocken har väl fortfarande inte hittats i Borås.
Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså, på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. Utöver den här mobilen så finns det ett annat exempel. Det handlar om det här kronvittnet som mer eller mindre förmås att ställa upp på något alternativt förhör.
Ja, och då ska vi redogöra lite mer för ramarna här då. Det blir två personer häktas, en misstänkt skytt och en misstänkt medhjälpare. Den här medhjälparen då har ju då Björn Hurtig som försvarsadvokat, som offentlig försvarare utsedd av Borås tingsrätt. De här sitter häktade under några månader då under sommaren, men de släpps. Och några månader senare då så börjar man ju fundera ytterligare då, vad har egentligen kronvittnet på plats sett? Det här är då en kompis till mordoffret. Mordoffret beskrivs som att han har en ond sida med kompisar och en god sida av kompisar. Den här mordvittnet då beskrivs tillhöra den goda sidan, men det har ändå varit så att han har inte lämnat speciellt mycket uppgifter i de riktiga polisförhören med de riktiga mordutredarna. Där har han varit talträngd. Det har varit svårt att få uppgifter från honom. Där får ju då skuggutredningen veta, om man börjar fundera över, men hur ska vi göra för att kontrollera om han, är det inte så att han vet lite mer? För i Borås är det ju så att det är inte så att man vet att de här är skyldiga, utan det finns flera olika namn som poppar upp. Det finns alternativa gärningsmän, det finns då alternativa medhjälpare och så vidare. Och det är klart att det ligger ju, om man får vara lite krass, i Hurtigs intresse att ta reda på, men finns det, eller var det så att kronvittnet kan säga att det var någon annan som var på plats, men då skulle ju hans klient bli friad. Men exakta motiven för det här som senare då blev möte, det vet jag inte. Men det är då så att kusinen till kronvittnet har tidigare jobbat på häktet i Borås under mordutredningen. Men nu när vi går mot höst förra året så börjar hon jobba hos Hurtig som biträdande jurist, och det är då också Hurtig som tar henne under sina vingar. Han får ett så kallat principalansvar för henne. Det innebär att han som advokat tar ansvar för att han skulle skola in henne till en advokatbana. Han tar också ansvar då för henne, för vad hon gör på advokatbyrån. Hurtig är då, han är ju ägare av byrån, han är liksom chef för byrån, och de har ju 20-tal advokater tror jag det är, och ytterligare biträdande jurister. Och en av dem som han då tar ansvar för, det är då kronvittnets kusin. Och det är också hon då som inleder tillsammans med mordoffrets pappa en övertalningskampanj för att kronvittnet ska komma till Hurtigs advokatbyrå för ett möte med en polis.
Mm. Och det säger ju alla inblandade att han är väldigt motvillig till det här.
Han är väldigt, väldigt motvillig. Han vill verkligen inte detta. Men han släpas mer eller mindre dit av pappan och av kusinen som jobbar på byrån. Hon intygar då att, amen, hon ger ju sken av att Björn Hurtig vet om det här mötet. Hon intygar att Björn Hurtig är intresserad av att det här mordet verkligen ska klaras upp. Det är inte så att de säger att det vore bra att du pekar ut vem det är på grund av att det kanske är så att en oskyldig, att Hurtigs klient är oskyldig. Så läggs det inte upp, utan du ska komma till advokatbyrån. Där ska du få träffa en polis som är mycket bättre än de riktiga mordutredarna. Och det är då den andra personen som i det här fallet nu har åtalats för grovt tjänstefel, det är med den kvinnliga polisen. Där ska då den här erfarna polisen samtala med kronvittnet, vad tänkt. Och så görs också under några timmar.
Han förs till den här, till Björn Hurtigs advokatbyrå, förs in i ett rum där han får förhöra, så det säger jag inom citationstecken nästan.
Ja, det är ju en anklage, så kallade för förhör, men det är ett samtal om mordet, där de på en whiteboard också ritar upp lite hur det såg ut på plats och så vidare. Han är då så motvillig till att ta sig till den här platsen, så han går dit med sin flickvän. Flickvännen berättar också att han är väldigt motvillig, och under då det här mötet så får inte flickvännen vara med, utan polisen och kronvittnet pratar i enrum här. Och då är det då kusinen, alltså biträdande juristen på byrån, hon guidar runt och tar hand om flickvännen under tiden för att då liksom lösa situationen uppenbarligen.
Och detta sker på Björn Hurtigs kontor när han är förordnad till en av de misstänkta i fallet.
Ja, och då säger Hurtig att det här har jag ingen aning om. Jag har mässat en del med Hurtig den senaste tiden om detta. Han säger att det skedde helt bakom hans vetskap. Han hade inte en aning om att hans biträdande jurist gjorde detta. Han var inte där vid det påstådda tillfället. Han saknade därför att möjlighet att kontrollera och påverka det som eventuellt hände. Och därmed så menar att han i den här situationen inte hade någon form av principalansvar. Vi ska säga att Hurtig är då åtalad för brott. Men jag tror att Hurtig är mer oroad för att det här kan bli en fråga för advokatsamfundet. Alltså hur han agerat etiskt i detta. Det finns olika uppgifter om vad han kände till om det här förhöret eller samtalet. Polismannen som höll det säger att men Hurtig visste väl om detta. Och det skulle säga att polismannen som höll samtalet, och Hurtig har ju en lång relation tillbaka. Alltså Hurtig har då anställt honom. De har diskuterat olika träningsgrejer på nätet som de skulle marknadsföra. Och det är då man då menar att Hurtig har hjälpt honom med advokattjänster som skulle vara någon del av en mutbrott. Jag tycker det är lite krystat åtal, men det är så det åtalet ser ut. Hurtig har då också upplåtit kontorsplats åt den här polismannen för att polismannen ideellt ska jobba i Hurtigs så kallade oskyldighetsprojekt. Det är någonting som han har hållit på med länge. Men polismannen säger då, som då har den här dokumenterade relationen till Hurtig, han säger i polisförhören nu att Hurtig visste om att det här mötet skulle ske. Och det är det som är den springande punkten i detta. Sen är ju inte Hurtig åtalad för medhjälp till grovt tjänstefel som hans biträdande jurist är, utan han är ju bara åtalad för mutdelarna. Men när det här kommer till advokatsamfundet sen, vilket jag utgår från att det kommer göra, då är det ju det som jag antar kommer komma i fokus på ett helt annat sätt.
Och framgår i förhören att Hurtig är väldigt missnöjd med hur den här polismannen som han då haft nära kontakt med har skött allt det här. Eller att han säger att han skulle kunna säga en hel del, men han avstår. Han säger bland annat att min 30 år långa advokatverksamhet är i gungning på grund av
det här. Det är de orden, att advokatverksamheten är i gungning. Det handlar inte om åtalet för mutbrott, utan det handlar om att han inser att det finns stor risk att advokatsamfundet disciplinnämnden kommer titta på detta. Och jag skulle inte bli förvånad om det kan bli riktigt, att det kan gå riktigt illa för honom där. Om de nu lyckas reda ut att han verkligen visste om vad hans biträdande jurist sysslade med. Först säger han att han funderar på att ge henne sparken, men sen tar han henne till nåder. Hon jobbar ju kvar för honom fortfarande.
Apropå det vi var inne på tidigare, att Björn Hurtig är en stridbar advokat, så har han ju kommenterat detta för Expressen också. Där kallar han åtalet helt ogrundat och han menar att det bygger på, jag citerar, låg juridisk kunskap. Han skriver också i en kommentar att jag, alltså Björn Hurtig, och min advokat ser just nu över möjligheten att genom en så kallad rekonventionstalan åtala åklagaren för obefogat åtal alternativt tjänstefel. Det ser man sällan.
Det ser man sällan, men det här är en stridbar person. Men det handlar ju då om de här mutbrottsdelarna. Det handlar om tusenlapparna och muta i form av kontorsplats och muta i form av juristtjänster. Jag tycker att det är en liten bisak, för det är den stora berättelsen om vad som har hänt här. Det handlar ju om det här att man tar mobiltelefonen, man speglar inte den, det sker liksom en skuggutredning. I den här skuggutredningen så tas också kronvittnet till Hurtigs kontor. Vad visste han om det, vad visste han inte? Det finns ju också i skuggutredningen andra saker som läcker ut till familjen, till mordoffrets familj. De får veta att mordvapnet ska hittas i den så kallade Pickesjön i Borås. Det läcker också ut uppgifter enligt åtalet om att det finns efterlysta personer i ärendet. Det läcker hela tiden här, och det är som någon polisman konstaterar i den riktiga mordutredningen, att det kändes hela tiden som att pappan och familjen låg steget före dem. Och det är det egentligen handlar om här, att det fanns en skuggutredning. Varför såg de den pappan med för uppgifter, sekretessbelagda uppgifter? Det är högsta sekretess såklart med detta. Det är ju inget som ska komma ut. Och det som inte finns något svar på är då, men vad var motivet till detta? Varför gjordes den här skuggutredningen? Var det för att de här två kränkta polismännen som inte fick vara, var de som kränkta för att de inte fick vara med i den riktiga mordutredningen, så att de skulle göra det här för att klara upp det, för att visa hur usla de riktiga mordutredarna var? Eller fanns det andra motiv? Det finns ett väldigt intressant citat där från mordoffrets mamma som menar på att det egentliga syftet kanske var att pappan skulle ta lagen i egna händer och döda de som hade dödat hans son. Mm. Det är hennes slutsats.
Det återkommer man till flera gånger i utredningen också, att det här är en pappa och en familj som bedöms ha väldigt stort våldskapital.
Ja, och det finns ett intressant mejl som den här kvinnliga polisen, familjens kontaktpolis, skriver i början, där hon ska redogöra för farorna här. Där redogör hon för att familjen har redan sett till att det finns personer som står redo från flera olika svenska städer att även ta lagen i egna händer. Att det har kommit mycket vapen till Borås för att hämnas. Och hon drar också slutsatsen i det här, eller citerar egentligen att familjen ska ha sagt att så fort sonen är i jorden så ska hämnd utkrävas. Och den kontexten måste man ha här. Det finns uppenbarligen så att det kan vara så att mordutredningen har havererat på grund av att vittnen har blivit tillsagda att inte prata med de riktiga mordutredarna. Att den här skuggutredningen har spett på tystnadskulturen. Det är en sida av det. Men det riktigt allvarliga är ju, vad hade hänt om familjen hade tagit lagen i egna händer här. Vad hände, vad hade hänt om de hade tagit blodsämnd på någon av dem som de trodde var skyldiga till det här mordet? Det har också funnits olika uppgifter. Ett tag så var det så att en person, en känd gängkriminell i Borås, pekades ut, att familjen fick veta det. En stund senare så backades det från de uppgifterna och man kom fram till att han var nog inte så skyldig. Vad hade hänt om han hade blivit mördad på vägen?
Under den här skuggutredningen så bryter den kvinnliga polisen plötsligt kontakten med pappan. Han berättar i förhör senare att han får ett brev från henne där hon berättar att hans telefon är avlyssnad och att de därför inte kan ha kontakt. Så småningom så uppdagas ju allt detta för den ordinarie mordutredningen. Hur går det till och vad händer då?
De får ju då uppgifter från olika håll om att det här har pågått under en lång tid, att de vittnen och andra har blivit tillsagda att inte prata med dem, att de har liksom blivit, också fått uppgifter om vad som händer i mordutredningen, men framförallt att de har blivit tillsagda att inte prata med dem. Och det kommer ju från olika håll, och det kommer också uppgifter då om att det har varit ett sabotage mot utredningen, väl deras slutsats. Och då görs en anmälan till polisens avdelning för särskilda utredningar från de riktiga mordutredarna. De berättar i detalj för vad de då har fått veta om vilken skuggutredning som har pågått. Och det är ju inte bara då de riktiga mordutredarna som blir förbannade, utan det är också så att pappan till mordoffret blir också förbannad. För han menar ju på att han har ju samarbetat med polisen. Han tror att han har samarbetat med polisen. Men nu inser han att det har inte lett vidare. De uppgifter, det som han tycker att han har gjort för mordutredningen, det är ju inte någonting som har kommit till de riktiga mordutredarna, känner de. Så han är ju nu målsägande. Han är brottsoffer i det åtal som har väckts för grovt tjänstefel mot de här två poliserna. Och det är även så att det så kallade kronvittnet, han trodde ju att han gick till Hurtigs kontor för att han på något sätt ändå skulle hjälpa mordutredningen. Men det, så var det ju inte, han blev ju blåst där, och han är också då målsägande, han är utpekad som brottsoffer i det här åtalet för grovt tjänstefel. Så det här anmäldes i januari i år. Därefter har polisens avdelning för särskilda utredningar tillsammans med den särskilda åklagarkammaren som arbetar med brottsmisstankar som bland annat är riktade mot poliser. De har jobbat intensivt med detta, förstår man av den här väldigt omfattande förundersökningen. Och man har satt in, men det har till och med varit så, tidigare hade inte särskilda utredningar tillgång till spaningsresurser och ingripande resurser, utan då fick man ta hjälp av den vanliga polisen. Det är inte så bra eftersom man ska vara
intressekonflikt.
Nu har man jackat upp. Man har riktiga spanare, man har riktiga ingripande poliser. Det var spaning på plats bland utanför Hurtigs kontor, och det var en spaning som ledde fram till gripande utanför Hurtigs kontor.
Och det som SU och den särskilda åklagaren kommer fram till, det är att de här inblandade poliserna har brutit mot en rad olika regler och lagar. Vi har varit inne på det nu, flera personer står åtalade. Den här poliskvinnan som har varit familjens kontaktpolis, hon ses som mest drivande i detta. Hon åtalas för grovt tjänstefel, anstiftan till grovt tjänstefel och brott mot tystnadsplikten. Den här polismannen som tidigare haft väldigt mycket att göra med Björn Hurtig, som också ska ha hållit det här informella förhöret, om vi ska kalla det på Hurtigs kontor, åtalas för grovt tjänstefel i två fall och tagande av muta. Den här biträdande juristen på Hurtigs byrå åtalas för medhjälp till grovt tjänstefel, och Björn Hurtig själv då för givande av muta. Men det är, som vi har varit inne på, de minst allvarliga brotten som har skett i det här fallet.
Ja, det är väldigt mycket formalia detta, men i grund och botten så handlar det om väldigt allvarliga anklagelser om en havererad mordutredning som då förmodligen havererade på grund av en tystnadskultur som späddes på av den här skuggutredningen. Och också då riskerna för att det skulle vara hämndaktioner. Det talas ju i polisutredningen också om att det från moskén utfärdades fatvor mot de som ansågs vara skyldiga mot detta. Alltså dödsdomar då, folk som skulle dödas. Så vilket ansvar då de här poliserna som nu finns bakom alla de här åtalspunkterna hade för det. Det är det som egentligen är det intressanta i detta.
Mm. För att använda Björn Hurtigs egna ord så är hans advokatverksamhet i gungning. Vad händer för Björn Hurtig nu?
Ja, han är ju inte avstängd. Jag har fått veta från advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvall Insulander att de vill inte kommentera huruvida det här har tagits upp som ett disciplinärende. Advokatsamfundet har ju en del att jobba med vad det gäller förtroendet för självsaneringen i Advokatsamfundet. Så jag förstår inte varför man inte ens kan säga att det här är någonting vi tittar på. Det har man tidigare gjort när det har gällt kvinnliga advokater som Elisabeth Massi Fritz exempelvis. Då var man snabbt ute och berättade om att det här är någonting vi tittar på. Men när det nu gäller Björn Hurtig, som också har sprungit en del på Advokatsamfundet som biträder bland annat åt Neo Barstedt när han uteslöts, då vill man inte prata om detta. Jag tycker att det är lite märkligt. Det känns inte som att man direkt stärker aktierna för att man ska kunna säga att man har en självsanering som allmänheten ska kunna ha förtroende för. Men jag antar att det kommer bli ett fall för Advokatsamfundets disciplin om detta. Det skulle bli väldigt om så inte fallet.
Det som startade allt, mordet den 3 november 2020.
Vad hände? Det är ouppklarat. Det är två personer som fortfarande är misstänkta, de som tidigare satt häktade. Björn Hurtig, när han fick veta att hans biträdande jurist hade hållit det här, varit involverad i det här samtalet, så samma kväll skrev han ett mejl till tingsrätten att han under inga som helst omständigheter av advokatetiska skäl kunde vara kvar som försvarsadvokat för den här personen. Han begärde inte ens någon ersättning för de hundratalet timmar som han lagt ner för detta. Utan han lämnade helt enkelt. Det var väl nog så att han insåg att om tingsrätten skulle förstå vidden av vad som hade hänt bakom detta, så hade nog kanske tingsrätten funderat på om han kanske egentligen inte skulle ha några pengar för detta. Men han erbjöd sig att han gjorde detta då gratis, det han har gjort hittills. Han har lämnat det, men de två är fortfarande misstänkta, men de är på fri fot, vilket man då ska tolka som att misstankarna är väldigt svaga mot dem. Men mordutredningen fortsätter.
Mm. Ett av väldigt många mord som har förblivit ouppklarade, så här långt i alla fall. Vi på Krimrummet nöjer oss för den här veckan. Tack Fredrik Sjöshult för att du ville vara med.
Tack.
Vi kommer med ett nytt avsnitt nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.